Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag återigen fått hit till studion en människa som jag tänker att väldigt många vill lyssna på. Inte nog med att du har en väldigt trevlig göteborgskt accent. Du jobbar med någonting väldigt viktigt här i kommunen. Vem har jag framför mig och vad jobbar du med?
John Henriksson, jag är förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen. Och det låter ju på namnet, givet vad det jag håller på med. Det är ju att värna och se till att de äldre och personer med funktionsnedsättning får så bra förutsättningar att leva och verka så välbefinnande som möjligt. Att skapa förutsättningar för ett så gott liv som möjligt.
Ja, och det senaste året så har ju egentligen din verksamhet varit i fokus. Därför det har ju det vi pratat ända sedan pandemin startade, att vi ska liksom skydda våra äldre. Och vi har vi fem stycken boenden i Tyresö nu.
Fem boenden.
Mm. Och sen är du även ansvarig då för det som, de som är under hemtjänsten.
Mm. Det kallar vi för ordinärt boende.
Ordinärt boende.
Och det andra är säkert boende. Är det sådana här typiska terminologier?
Jag vet, ja. Det är när man säger dagis och alla säger förskola. Mm. Mina barn gick ju på dagis.
Så
äldreboenden eller då särskilt boende.
Eller vård- och omsorgsboende.
Vård- och omsorgsboenden.
Kärt barn har många namn.
Så är det.
Jag tror inte att vi har nått slutändan när det gäller namngivning på våra boende heller.
Nej, det är sant. Nu ska vi inte bara skoja bort dig. Du har varit med i fem program faktiskt förut. Och det tycker jag är väldigt trevligt att du kommer hit och att du uppdaterar oss om läget. Förra gången så spelade vi in 24 januari och nu är det vad är det för något datum idag?
9 februari.
9 februari. Och hela tiden så är det här någonting som folk vill veta. Hur går det?
Mm.
Hur ser det ut på våra boenden? Hur går det med vaccinationen?
Då vill jag att jag ska säga någonting.
Ja.
När det gäller våra vård- och omsorgsboenden, eller särskilda boenden. Så förra gången jag var här, då hade ju alla blivit erbjudna den första vaccinationssprutan. Och nu tror jag alla faktiskt har fått sin andra spruta också. Det innebär att i princip att alla på våra vård- och omsorgsboenden är vaccinerade. Bortsett från de som har flyttat in under tiden första vaccinationssprutan så att säga, tilldelades då. Men de kommer också att bli erbjudna vaccin. Så att de fyller man ju på då efterhand.
Och hur är det med personalen på boendena?
När det gäller det som kallas personalspåret så har vi då öppnat slussarna. Vilket innebär då att alla våra medarbetare som jobbar inom vård och omsorg eller på annat sätt är förknippade med vård och omsorg som har näraliggande funktioner inom vård och omsorg. De har fått möjlighet då att anmäla sitt intresse för vaccination då. Dels i Tyresö kommun då. Där körde vi första rundan den 2 och 3 februari. Men sen kan man också anmäla sig till alla andra stationer i Stockholmsområdet. Så det pågår för fullt då just nu.
Och det vi pratade om förra gången, det var ju här liksom, vad ska man säga, svårigheten att vaccinera människor som har hemtjänst i och med att de inte... Det är inte kommunens ansvar att sköta sjukvården utan var och en har ju sin vårdcentral eller som de hör till. Och det är de som ansvarar för det. Det är liksom landstinget, regionen ansvarig för att de ska få sina sprutor och hemsjukvården. Hur har det funkat? För det var ju ganska krångligt.
Nej, men jag tror att man väntar på att få sin första vaccinationsdos. Då, som tillhör det som kallas fas 1 då, eller hemtjänsttagare då, och deras... man säga, de som bor i hushållsnära gemenskap. Det senaste som är sagt då kring vaccination är ju att man förväntar sig få vaccinationsdoser till Tyresö runt vecka 8.
Okay.
Det är det senaste jag hört. Sen har det ju ändrats tidigare. Det skulle kommit ännu tidigare, tror jag, vecka 6 var det. Liksom, för att någon månad sedan så var det prognosen. Men nu har jag hört vecka 8 ett bra tag, så vi utgår från att det kommer vaccinationsdoser till våra vårdcentraler vecka 8.
Och det är ingenting som ni i kommunen ansvarar för?
Nej.
Måste ni hjälpa till att samordna det här för att det ska fungera?
Det vi kan göra för kommunen då, vi är ganska tydliga då. Och vi har ett bra samarbete med de vårdcentraler som finns i Tyresö kommun. Det är att vi är behjälpliga med dels få in samtycket då från de personer som tillhör fas 1 då och hemtjänst med omsorgsinsatser. Att vi ser till att informationen blir så bra och heltäckande som möjligt tillsammans med vårdcentralerna. Vi kan bevilja ledsagning i vissa fall så att personerna när de blir kallade kan ta sig till vårdcentralen Och om det skulle vara aktuellt så skulle vi kunna också upprätta lokaler. Så att lokaler, information och ledsagning då, den logistiken, det kan vi vara behjälpliga med. Mm. Men själva vaccinationen, det ligger på regionen.
Mm. Men när det gäller boendena, då fick ni det som heter delegation, va? Ni fick liksom ta över ansvaret från regionen, det vill säga gamla landstinget. Va? Då fick ni en sjuksköterska som kunde göra det här.
Mm. Absolut. Ja. Och då gör man det på plats. Här är ju tanken då, när det gäller personer och närboende, de som kan ta sig till vårdcentralen. Man pratar om en så kallad tröskelprincip. Kan du ta det till vårdcentralen så ska du göra det, men av olika skäl så kanske man inte kan ta sig till vårdcentralen. Då är tanken att man ska bli vaccinerad i sitt eget boende.
Mm. Så att nu är det på gång det. Fortfarande är det den här första prioriteringsgänget då.
Fas 1.
Mm. Och där ingick de som bor på boenden, de som har hemtjänst. De som tillhör riskgrupperna, är de också med i den gruppen?
Ja, de kommer ju nästa grupp då.
Mm. Mm. Och det är heller ingenting som kommunen ansvarar för?
Nej, alltså uppdelningen av vem som tillhör vilken grupp då, det kan man läsa på om i Folkhälsomyndighetens hemsida om man är osäker på vilken grupp man tillhör då.
Mm. Mm. Självklart är man liksom, funderar man på det här med boenden och sånt, men väldigt många är ju själva 70-plussare som har lyssnat på det här och undrar ju, hur får jag mitt vaccin? Och då var det, kontakta din vårdcentral, och då har ju någon gått ner till vårdcentralen och frågat, när får vi vaccin? Och då säger vårdcentralen, vi har ingen aning. Så hur funkar det? Så skulle man ringa något nummer, och sen var det överbelastat för allihopa som är 70-plussare som har låst in sig, försöker nu få kontakt för att, hur får jag mitt vaccin?
Mm. Jag menar, alltså, vårdcentralen kommer att komma ut med information, antingen via vårdguiden eller man gör det på annat sätt, så att man ska bli förvissad om hur man ska få ta sig till vårdcentralen, vad som gäller för mig och alltihopa.
Och det är ungefär vecka 8 då, tror du att det kommer bli?
Ja, det är det som jag sagt då. Och sen hur snabbt man kan göra detta, det är ju avhängigt hur mycket vaccin vi får till oss då.
Mm.
Så antalet doser är ju också centralt för det här. Sen har ju då, beroende på om det är Astras vaccin eller om det är Pfizers, så är de olika känsliga för transporter och temperaturer.
Mm.
Så det här är också beroende på vilket vaccin vi får då. Så är de olika transportkänsliga, så det kan ju innebära att man behöver ta sig till vårdcentralen just på grund av att vaccinets känslighet.
Mm.
Men det kommer ju information att delge då, eller att det kommer klargöra via informationen som kommer.
Ja. Hur många vårdcentraler har vi i Tyresö, vet du det?
Jag tror det är 4 eller 5.
Ja, det är det. Mm. Mm. Jag tillhör en vårdcentral inne i stan, för att mitt jobb fick jag det via. Och sen dess har jag inte varit sjuk, så jag har inte bytt, fast jag inte har någon koppling till stan längre. Så det är också väldigt krångligt. Man kan ju tillhöra en vårdcentral i en annan kommun.
Absolut, så det kan vara bra att fundera igenom. Antingen man vet det själv eller med hjälp av någon nära anhörig, så kan man vilken vårdcentral man är listad på.
Ja.
Man kan ju alltid lista om sig.
Ja.
Om man är listad i en annan kommun, så kan man ju numera lista om sig och listas hos en vårdgivare här i kommunen då.
Mm. Mm. Men det gick bra i alla fall det här med alla boende. Hur många sa vi att finns inom kommunens äldreboenden?
Vi sa 260.
Ja. Mm. Och de känner sig nu bra att de har blivit vaccinerade?
Ja.
Och ingen har blivit sjuk och dött?
Nej. Jag har inte hört några direkta biverkningar så av de boende, men det jag har hört när det gäller personalspåret är att någon har fått feber kortvarigt då, och någon har upplevt någon form av träningsverk där själva vaccinationssprutan då har så här, gått in i armen då. Men i övrigt så inget speciellt så.
Nej. Och på våra boenden här i Tyresö, där får man hälsa på sina anhöriga, va? Mm. Det finns inget besöksförbud i Tyresö.
Nej, vi hade bara det som omfattades av det här riksförbudet då.
Ja.
Mm. Sen hade vi besöksstopp då, tror jag 12 mars vi införde det. Det var ju innan, några veckor innan man gick ut på riksplanet och sa att det var besöksförbud då.
Mm. Mm. Men sen i våras.
Och när det upphävdes då sista september, så har vi precis genomfört då säkra besök.
Ja.
Vi har inget stopp nu heller. Och det fungerar väldigt bra.
Ja. Och de anhöriga känner sig också säkra och nöjda nu med hur det fungerar?
Jag hoppas det. Jag har inte hört så mycket från anhöriga. Och då tänker jag att hälsan tiger still.
Ja, visst är det så?
Jag tror det.
Mm.
Nej, men jag tänker att anhöriga har visat väldigt stort ansvar och följsamhet. Och det har skett en bra dialog, och det finns en stor förståelse hos anhöriga att ta sitt ansvar för just att upprätthålla säkra besök.
Mm. Jag intervjuade nyligen vår väntjänstförening här i Tyresö. De har ju en tjej som är deras samordnare. Och de har ju också liksom fått lägga ner mycket av sin verksamhet. Ändå är det väldigt viktigt tycker jag att de når ut. Därför de har ju någonting väldigt, väldigt bra. De har ju en sån här telefonringningsgrej. För att det är också den här tryggheten idag. Att man kan ju få ett trygghetslarm kanske av kommunen. Men de som inte då har ett trygghetslarm, som ändå vill att någon ska kolla, lever man varje dag? Då kan man ju kontakta väntjänsten och få hjälp att någon kollar upp att man är okej. För lite grann så kan jag tänka mig att är man ensam hemma och orolig, tänk om ingen bryr sig om mig, för att nu besöker vi inte varandra lika mycket. Eller går ut lika mycket som förut. Och väldigt många 70-plussare har ju faktiskt stängt in sig hemma. Och det är väldigt viktigt att de på något sätt nås av vänner och människor som kollar upp hur mår de.
Ja, jag bara håller med.
Ja.
Det är jätteviktigt att vi hittar kanske nya sätt att nå ut till varandra. Om det fanns tidigare fysiska mötesplatser så kanske vi kan ersätta en del av dem under en period med digitala mötesplatser. Kan man ringa in någonstans och dela tankar eller få kontakt med någon som, där man kan dela om det är sin oro eller förhoppning eller ja, ett nuläge. Så man känner att man hör till i ett sammanhang, det tror jag är väldigt viktigt för vår hälsa.
Ja. Och det säger även PROs ordförande som gick ut och sa till oss ganska hårt att Bosse Furegård att sitt inte hemma och titta in i väggen. Gå ut, ta kontakt, använd telefon om man inte är bra på det liksom. Att man uttaget ska göra någonting själv också, för att det är väldigt lätt att bli pacificerad när man sitter hemma.
Det tror jag är jättelätt. Alltså, man går in och så går man in i sina tankar och så loopar man som det heter och så.
Ja.
Blir det allt svårare ju längre man är ifrån andra människor, ju längre avstånd eller ju mer ansats behöver man för att ta kontakt på nytt också. Så det blir liksom en ond cirkel.
Är det sånt man också jobbar med i er nämnd, att man tittar på de här? För egentligen är det väl så att du som är chef för den här förvaltningen, ni ansvarar framförallt för de som är i omsorg. Du ansvarar ju inte för alla gamla människor i hela kommunen.
Nej, det, för mig är det ett folkhälsoperspektiv och där ytterst är det väl kommunstyrelsen som äger det ansvaret. Då. Sen finns det säkert en förväntan och en bild av att det här, alla som är över 65 till äldreomsorgen, men det är inte riktigt sant.
Nej, nej. Det är det inte. Nej, precis.
Utan här behöver vi tänka mycket vidare, mycket bredare. Alltså här behöver vi tänka människan hela livet och det perspektivet. Och hur kan vi bäst jobba förebyggande för att minska och minimera riskerna för ohälsa?
Precis.
Och vi vet ju vilka grunder vi har för att må bra. Och sikta in oss på det då. Och det är ju mycket socialt i den biten.
Precis.
Det är vårt välbefinnande.
Och John, hur ser smittläget ut i Tyresö just nu i början av februari?
Alltså om man tänker fotboll så har man en 0-0-match så brukar det vara ganska tråkigt då. Men kan man säga så här att vi har i dagsläget inga smittade på något av våra vårdomsorgsboende. Och vi har inga konstaterade smittade i hemtjänsten heller.
Det är ju fantastiskt
bra. Grymt bra.
Ja. Tar man mycket prover också? Hur gör man? Är det bara när man känner symptom som man tar prover?
I princip är det så.
Jag har intervjuat även lärare på gymnasiet. Det är väldigt få där också. Varken elever eller lärare som blivit sjuka. Så att det ser väldigt positivt ut när det gäller smittläge.
Ja, och just därför är det viktigt att inte slappna av för tidigt och tro att allting
är, nu är det över.
Ungefär som fotboll igen då, när man är som mest sårbar, man har gjort mål och tänker att japp, nu är det klappat och klart va. Men ack, gäller det verkligen att vi håller i och jag tycker vi är fantastiska. Jag tycker verksamheten jobbar oerhört väl med både alla de här rutinerna vi har byggt upp också. Och även med säkra besök.
Ja. Och nu behöver man inte längre vara orolig för att det inte finns skyddsutrustning. För det var ju ett gigantiskt problem i våras, även om alla försökte mörka att det inte var det. Man sa att det inte behövdes massa saker, men egentligen berodde det på att det fanns ju inte.
Nej, jag tror man friserar lite efter läget också.
Ja, vad skulle man säga?
Nej, det fanns kanske inga alternativ heller.
Nej, utan det fanns inga alternativ.
Det var så bra det kunde vara med de förutsättningar som rådde då.
Ja.
Men nu är vi klokare också, nu vet vi mer om viruset, vi visste för lite också. Så det var väl lite en kombination av en sorts optimist-naivism kopplat till en verklighet vi inte riktigt förstod oss på.
Ja, det är den diskussionen som sker nu i Sverige. Att vi har liksom inte... Vi har inte rustat oss för dåliga dagar. Vi har rustat oss för de soliga dagarna.
Mm. Jag tror vi tänker att vi har alltid koll på läget. Mm. Och därmed finns det en risk att vi drabbas av hybris och blir liksom, vi underskattar andra risker. Men ja. Jag tror att den här pandemin har lärt oss någonting. Det är att vara ödmjuka allt det där och vara varsamma på när någonting inträffar, ta det på allvar.
Ja.
Och sen ha beredskapslager för eventualiteter.
Känner du att de här frågorna med äldre och äldreomsorg, hur vi tar hand om gamla människor, känner du ett, så som jag känner i alla fall, att de frågorna nu är nu ganska mycket i fokus?
Mm. Precis, och bara det här är någonting som blåser över när den här pandemin lägger sig, när den lägger sig, utan att vi också håller kvar vid alltså hur viktigt det är att värna om de äldre och utsatta.
Mm.
Så det inte sker just nu bara för alla kameror och alla ljus är riktade på den frågan just nu, utan att det kvarstår även när lamporna slocknar.
Mm.
Och det återgår till det nya normala. Att äldreomsorgen behöver verkligen ses över och stärkas för att klara de utmaningar som ligger runt hörnet.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Men det jag tycker är fascinerande med det här med begreppet äldre, det är ju att när man själv då har blivit, jag har blivit 64, when I'm 64. Och då, jag betraktar ju mig egentligen inte alls som 64, utan innerst inne så är jag ju fortfarande en 25-åring som av någon anledning plötsligt har kroppen ändrat sig. Men det är också en ovilja egentligen att liksom förstå. Och liksom, jag har ju hört många människor som har sagt när jag har varit 80 plus, nej, jag har inte lust att gå på en sånt där möte. Det är bara gamlingar. Ja, de är ju 70-årsåldern. Ja, men, nej, men jag, alltså vi vill ju gärna se på oss själva som unga människor. Mm. Så att den här insikten att, oj, nu är det min tur att ta till mig en rullator eller hörsel. Jag hör dåligt, ser dåligt. Alltså, det är en, vi har ju också en kultur som bara hyllar det som är ungt.
Mm.
Så vi är också väldigt konstiga i Sverige tycker jag när det gäller till exempel riksdagen. 25% av alla röstberättigade är pensionärer. Vi har nästan inga riksdagsmän som är över 65. Utan vi hyllar ju människor som är unga.
Mm.
Och det gör ju också att vi har fått inte fokus kanske på de här frågorna lika mycket som man borde. Och vi då som är 60 plus, vi vill nog inte ens att vi ska prata om äldre. För vi, den dagen, den sorgen. Mm. Vad tror du om den idén?
Idén att vi ska prata mer om äldre.
Ja, nej, men, erkänna att vi är äldre.
Och... Jag tänker att vi är människor hela livet. Och när vi, alltså ingen människa, tror jag i alla fall, vill bli kategoriserad. För det innebär begränsningar. Jag tror vi någonstans strävar efter någon sorts på inre och yttre frihet också.
Ja.
Att vara i den ålder vi vill vara. Jag tänker människor som ett träd med alla årsringar. Och jag måste ha rätten att välja vilken årsring jag vill vara i. Jag kanske är den kommande 90-åringen eller den tidigare 25-åringen. Den friheten måste vi ha. I minst för vårt eget välbefinnande. För så fort någon sätter en kategorisering på oss så blir vi lite snärjda också.
Ja.
Vi passar inte in i de här begränsningarna. Och det gör oss ofria och därmed också frustrerade.
Mm.
Så jag tänker att alltså, jag skulle vilja skippa ordet äldre. För där blir vi från den dagen vi föds. Mm. Och skulle kunna alla i princip tillhöra äldreomsorgen. Utan det är
varje dag blir vi äldre.
Ja, precis. Ja.
Årsrik var ju det. Det var ju en riksdagskvinna.
Ja. Mm.
Våran äldsta, hon heter ju Barbara Westerholm, gammal folkpartist och gammal, tror jag, till och med chef för Socialstyrelsen en gång i tiden.
Mm.
Hon använde ordet årsrik, men jag tror det är bara hon är ensam om det.
Då kan jag konnotera på årsring då.
Att man
kan välja vilken ring man vill vara idag.
Ja.
Mm, precis som ett träd.
Ja.
Men jag tänker också levda år, för gammal. Alltså, de här konnotationerna gör att vi liksom blir... Man kan få en känsla att man är utrangerad eller att man på något sätt har passerat bäst före datum och allt det här. Och det gör att vi på något plan känner oss kanske lite exkluderade.
Mm.
Och att bli exkluderad, det väcker någonstans en känsla av nederlag eller att man på något sätt har gjort sitt. Medan man kanske när man är 60, 70, 80 känner sig full av liv.
Ja.
Och det måste ju vi skapa förutsättningar att vi får leva vårt liv fullt ut hela vägen ända in i kaklet.
Mm. Det jag tycker är fantastiskt nu när man inte längre måste jobba, det är att man måste inte göra karriär, så man kan egentligen vara sig själv. Man behöver inte ta hänsyn till, man kan plötsligt få bestämma själv över sitt liv. Så att det är en fantastisk grej att inte springa i ekorrhjulet.
Nej, men det är precis som att början och inte slutet ska jag säga, men början och fortsättningen knyter an till varandra. När man är liten så vill man göra kan själv,
ja.
Eller hur?
Ja.
Och sen är det en paus där från 20 till man är 65 då. Sen vill man återigen säga, jag kan själv. Ja. Och det håller man ihop på hela vägen, tänker jag, kan själv.
Ja, ja, det är cirkulärt det här livet.
Jag tror det.
Nu vart vi filosofiska också. Där fattar ni att John Henriksson, som är alltså chef för äldre omsorgsförvaltning, inte bara är en byråkratisk chef utan även lite filosofiskt. Eller hur?
Jag får höra det. Jag vet inte om det är positivt eller negativt, men jag får försvara filosofin då. Nej, men jag tycker hemskt mycket om det.
Ja, ja.
Det betyder ju kärleken, eller... Ja, jag tror kärleken till visdom alltså.
Ja, precis. Mm. Många av dem som är 70-plussare känner ju sig unga. Och väldigt mycket av det när man går i pension till exempel handlar att man ska ut och resa. Liksom, det är ju det, man har planer på massa saker. Och det var ju det som gjorde också att många 70-plussare känner sig extra deprimerade. För de fick lägga ner allting som de hade tänkt att göra, alla roliga saker. För tittar man på sådana kryssningsfartyg så är det rena pensionärs... ställena, åker man till, ja, olika sådana här...
Hurtigrutten kanske?
Ja, men allting sånt där. Det är det man ska syssla med när man går i pension. Det är då, när man är ung och slutar skolan, då ska man ut och resa världen. Och när man blir pensionär, och det är det som alla ser fram emot nu. Hur vet man att man kan åka sen när man blir vaccinerad? För olika länder har ju olika inställning till Sverige, som man sett som ett land som har väldigt hög smitta.
Mm, med olika restriktioner och så. Jag tänker att vårt liv då, om vi pratar om de som går i pension då, att vi, och det är väldigt hälsotecken att vi vill fortsätta och utforska världen.
Ja.
Och det gör vi bland annat genom att resa. Och vill man ta sig utanför det här landets gränser och för att kunna ta sig in i andra länder, så kan ju många länder också kräva någon form av intyg, ett vaccinationsintyg som gör att man kan resa in. Och har man inte sådant, då kan man mycket väl bli förhindrad från att ta sig härifrån till andra länder då. Det är också en viktig anledning till att vaccinera sig, inte bara för sin egen hälsa utan också för att kunna resa in i andra länder.
Och nu är det på gång någon slags vaccinationsintyg. Mm. Ja. Och vissa länder vill även att man ska ta tester och visa att man är negativ.
Ja. Absolut.
Ja,
så det ser ut nu. Sen vet vi ju som allt annat att det kan förändras också, premisserna, beroende på smittläget i världen också.
Ja. Ja. Jag har ju följt de här kurvorna. Jag följer en kurva mest, för att allt det här med hur många som är smittade hänger ju väldigt mycket ihop. Många tester som körs, och det är väldigt svårt att jämföra. I våras kunde man inte ta test. Det ser ut som att det är många fler smittade under hösten än det var under våren. Men det vet vi ju inte, för då tog vi inga tester. Men däremot, alla som dör, det är också svårt att jämföra. Mm. För att man räknar ju de som dör med covid-19, inte av.
Nej.
För man säger ju inte så här när man någon dör på ett äldreboende med influensa, utan då dör de ju av någonting annat. Ja. Så man har ju också hur man räknar är väldigt svårt att veta när det gäller. Men däremot hur många som kommit in på intensivvård, det är ju lika från våren till hösten som nu. Mm. Och där är ju siffrorna ganska lovande faktiskt. Mm. Jag tittade alldeles nyligen, så var i Stockholm i alla fall, vi har ju samma läge som det var under sommaren nu. Vi är ju nere på sådana, även om det förmodligen är jättejobbigt för de som jobbar på våra intensivvårdsavdelningar, att det ändå är ganska många. Men de siffrorna har ju sett positiva ut.
Mm. Absolut, det går åt rätt håll. Men återigen det här med reservation, för att Håll i, slappna inte av. Fortsätt, använd munskydd, tillämpa de här reglerna som folkhälsomyndigheterna anvisar.
Ja.
Och så tänk långsiktigt i agerandet och inte kortsiktigt.
Tycker du att folk gör det?
Jag reser ju själv till och från jobbet här i Stockholm då. Och själv använder jag munskydd då, även om jag tycker det kan vara lite mäckigt med andningen. och att man är på glasögonen, men man får lära sig tekniken och sluta munskyddet runt näsan då, och näsryggen så att det blir tätt då. Jag tycker jag ser fler och fler personer använda munskydd i kollektivtrafiken. Det är ett gott tecken också.
Ja, för du reser från Göteborg.
Mm, det gör jag, absolut.
Och då sitter du både på tåg?
Ja.
Eller flyger du också?
Nej.
Du åker tåg?
Jag smart, jag åker tåget.
Ja.
Fick jag sluta lite också.
Och så är du då tvungen att åka tunnelbana, buss till Tyresö. Mm. Och då ser du ändå att folk börjar...
Ja, absolut. Och framförallt när det är rusningstrafik då. Förr till man kanske minoritet som använder, men nu till man en majoritet som använder faktiskt.
Okej.
Okay.
Och sen är det samma sak i kommunhuset, va? Att ni har digitala möten, har kommunfullmäktige till exempel, eller folk jobbar hemifrån så gott de kan.
Ja, absolut. Så är det ju. Vi är ju till med uppmanade. Är det icke samhällsnödvändiga funktioner så ska de om möjligt ges jobba hemifrån.
Mm. Hur tycker du att det är att jobba hemifrån?
på gott och ont ökar flexibiliteten, att man kan styra upp det. Men jag är ju som person som jag gillar det sociala, så att man får en annan typ av påfyllning när man möter människor fysiskt i olika sammanhang då.
Mm.
Det är något annat dränerande att sitta framför en skärm.
Håller med.
Och sen brukar man oftast så här lägga möten på möten på möten, och man får inte den här ställtiden, eller man får inte den här promenaden mellan olika rum, eller man går ner och tar en lunch, utan man sitter hemma kanske och så har man någon fryst eller någon kallda tomatsoppa man värmer mitt i och sen in igen. Och så är man så oerhört trött vid 17-18 snöret, så att jag har inte rört mig heller. Så jag tror man rör sig mindre också. Så det tror jag har en effekt på vårt välbefinnande, att vi generellt sett rör oss mindre tack vare det här distansarbetet. Så där gäller det mycket disciplin.
Mm.
Och påminna sig om att glöm inte bort att röra på dig.
Men det som har varit också ett problem, det är ju hur man bor.
Mm.
Om man är flera tusen som ska jobba hemma.
Mm.
Det är inte helt lätt med små barn eller med alla ska jobba på sitt sätt. Mm. Alla har ju inte liksom kontorsplats hemma.
Nej, så är det.
Mm.
Men då får man ju tänka på ergonomin där. Att man sitter på ett sätt som är gynnsamt på sikt också. Så att man inte sitter snett eller tänker att nu är jag hemma då. Har jag min liksom speciella sittstil, utan man får tänka att det är arbete jag utför just nu i mitt eget hem då.
Mm. Mm.
Och så har man kanske inte de förutsättningar som man har på jobbet då att skapa ergonomiska arbetsplatser, utan man får liksom tänka till själv då hur man ska anpassa hemmet då, för arbetet i hemmet så ändamål till det sätt som möjligt.
Jag har en kompis som kör strykbrädan.
Mm. Bara man inte lutar sig på den.
Det är inget bra alls.
Nej, det är inget
bra. Då säger det krasch.
Då säger det krasch, då blir man en björnfäll.
Ja, nej, men det finns mycket att tänka kring det här. Och vi hoppas att fler får mötas. Och framförallt att de som har låst in sig. För det är ju väldigt många som har gått i självvald karantän. Och hoppas att få komma ut någon gång också.
Mm. Mm. Verkligen.
Mm. Så nästa gång tänkte att du får komma där vecka 8-9 någonting sånt, så får vi se hur långt vi har kommit då.
Absolut, då hoppas jag verkligen att vaccinet har landat här i kommunen så att vi kan påbörja vaccinationen av de som har hemtjänsten och sen fortsätta i fas 3 och fas 4. Så när vi når sommaren då alla som vill vara vaccinerade vaccinerar också, och att vi kan röra oss mer friare utomhus också.
Vi håller tummarna för det.
Absolut.
Tack så mycket, John Henriksson, som är alltså, nu ska vi se, chef för äldre- och omsorgsförvaltning i Tyresö. Och tack för att du kommer hit till studion så jag får se dig också.
Ja, men tack så hemskt mycket. Tack för att jag blev insläppt och inbjuden.
Ja, och nu har vi kommer vi lägga ut ett nytt fint foto på dig i vinterskrud.
Mm, men tack så mycket. Det ser jag fram emot att se. Ja.
Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och vill ni veta mer om John, och han har även sommarpratat, så söker ni bara på John Henriksson på vår hemsida, så kan ni få lyssna på de andra 5 programmen som han har gjort.
Vad roligt.
Mm.
På återhörande.
På återhörande.